Dagens text hittar vi i Johannes evangelium, det 8:e kapitlet och 45:e vers. Den kommer ni inte att glömma i vrårasket. Johannes 8 och 45. Där Jesus alltså talar till en skara människor som faktiskt har kommit i tro på honom. De har på något sätt i alla fall börjat inta en välvillig attityd, åtminstone ytligt sett. Och till dem säger han, inte till prästerna, inte till människor som var ute efter att på allt sätt snärja honom. Till dem säger han: men jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Och det säger han ju alltså inte bara till dem, utan det säger han också till oss. Vi måste på något sätt räkna in oss i den här skaran. Vi måste på något sätt acceptera att det finns inom varje människa en kraft som ogärna tar emot för mycket sanning. Kärleken till sanningen är mycket delad. Och det kan vi märka, vi talar hellre om kärleken än om sanningen. Trots att kärleken har sin glädje i sanning. Detta att det finns en kraft i varje människa som gör allt den förmår att ta udden ur den verkliga sanningen. Det måste ju ha sin betydelse när vi ska utbreda det glada budskapet. När vi ska vittna, när vi ska evangelisera. När vi ska hjälpa människor att komma till tro. Vi tänker lätt så här att detta med att förkunna evangelium så människor kommer till tro eller växer i tro, det handlar om att upplysa människan om vad som är sant. Och har hon bara förstått vad som är sant, så kommer hon att acceptera det. Och hon blir då förlöst till en stor glädje och en stor lycka. Och hennes liv blir verklighetsanpassat och det blir underbart. Och det blir på allt sätt så ljuvligt så att det är nästan som slutet på en folksaga. De levde lyckliga i alla sina dagar. Men vi har ju inte länge vittnat och evangeliserat förrän vi upptäcker att det är någonting som inte stämmer. Den kartan stämmer definitivt inte med verkligheten. Det handlar inte om att upplysa människor så att de glada, nästan som målvakter i en handbollsmatch, kastar sig över bollen för att ta den och fånga in den. Utan man stöter på en underlig kraft som visar bort faktiskt det som kanske är det dyrbaraste och heligaste för en själv. Och det är inte bara främlingar som gör så. Det kan också gälla ens allra närmaste. Många kristna lever i den smärtan att de delar livet med en man eller hustru som inte delar tro. Och ändå kan kanske den mannen, för det är ju vanligare att det är männen som inte delar tro, den mannen kan ju se på sin hustru att detta betyder någonting oerhört viktigt för henne. Detta är något som bär henne genom tillvarons kriser och svårigheter. Och ändå säger han nej tack. Det är väl gåtfullt. Jag tänker på ett gift par som jag känner där hustrun är varmt troende och mannen har liksom med en viss kantighet visat hennes tro ifrån sig. Men varje gång han själv kommer i kris så stöter han lite försiktigt på henne och ber att hon ska be till Gud. Och man kan tycka, ett så konstigt beteende. Det är mycket mänskligt. Det är dessvärre mycket mänskligt. Och ingen av oss kan säga, så där gör aldrig jag. Utan det gör vi allesammans, på ett eller annat vis. Och då måste vi dra den slutsatsen att otro beror inte på okunnighet. Utan det är tvärtom så att det Bibeln kallar för otro, det hittar man bara hos den som har kunskap. Den okunnige kan inte leva i otro. Ty otron är resultatet av denna inre makt som gör vad den kan för att ta gadden ur sanningen. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Otro är ett fenomen som man möter hos dem som har kunskap. Och i Bibeln så finns det mycket kunskap att hämta om detta egendomliga fenomen. Uppenbarelseboken 3 och 14 rinner en omedelbart till tankarna. Vi ska gå dit och titta. Skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia. Så säger han som är amen, sanningen, vissheten, det oföränderliga. Betyder ordet egentligen det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting, och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du kan bli rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salvat smörja dina ögon med så du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom. Och han med mig. Jag tycker det är en så hjärtskärande bild av en församling det här. Tänk dig en församling där Jesus står och knackar på dörren utifrån. För det är vad han gör. Här inne har de härliga möten och fullt ös så att säga. Och så står Jesus utanför och knackar och säger om någon öppnar. Vad har hänt med denna församling? Ja, den är varken kall eller varm, säger Herren. Och så uttrycker han en underlig önskan. Jag skulle önska att du var kall, säger han. För det betyder ju alltså att den som är ljum är längst bort från Guds rike. Ett stort kliv närmare är att bli kall. För att vägen från ljumhet till värme går genom kyla. Precis som vägen går genom död till nytt liv. Jag skulle önska att du var varm, kall eller varm, men nu är du ljum. Och det ligger i sakens natur att den som är ljum har varit varm men håller på att kallna. Någonting har så att säga gjort det oerhörda kraftlöst. Tagit bort det oerhörda ur det oerhörda. Det känner vi väl till. Jag nämnde förut under de här dagarna. Vår underliga förmåga att vänja oss vid evangeliet. Att evangeliet förvandlas till någonting om vilket vi säger med en axelryckning, det där har jag hört förut. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och så saknar man det viktigaste. Man har blivit blind. Man ser inte längre sanningen. Man hade kunskap och man har kunskap. Men man har samtidigt blivit blind. Hebreerbrevets tredje kapitel ska vi så läsa. Sjunde versen till och med den trettonde. Därför som den helige ande säger, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen. Då era fäder utmanade mig och satte mig på prov fast de hade sett mina gärningar under 40 år. Därför blev mig detta släkte förhatligt och jag sa, alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte följa mina vägar. Och jag svor i min vrede, aldrig ska de komma in i min vila. Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. Hebreerbrevet har ordet förhärdelse som nyckelord. Och här dyker det upp så att säga till ytan. Men det är som en röd tråd genom hela det brevet. Det är ett brev skrivet tydligen till Jesus troende judar som håller på att kallna i sin tro. Det här är ju ett citat ur den 95:e psalmen. Om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan. Och psalmen börjar med underbar lovsång till Gud. Kommen, låt om oss höja glädjerop till Herren. Jubel till vår frälsningsklippa. Och in i denna underbart jublande församling så kommer plötsligt detta ord. Om ni hör hans röst idag, så förhärda inte era hjärtan. Vad konstigt. Nej, du förstår, förhärda sitt hjärta kan man bara göra när man hör Herrens röst. Du kan inte förhärda ditt hjärta mot Herrens röst när han är tyst. Utan förhärdelsens risk är som störst när Gud talar. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Förhärdelse förutsätter alltså kunskap. Den okunnige kan inte förhärda sig. Ty förhärdelsen innebär ju på något sätt att sanningen kommer emot mig och jag sätter upp ett skydd. Jag ser denna sanning på ingående och tycker att den ser ut som någon kobra som tänker bita mig. Jag sätter upp en stor plywoodskiva framför och så säger jag haha till kobran. Det är bara när jag hör hans röst som jag kan förhärda. Vi är lite underliga, vi människor, men det är bättre att se saken som den är än att leva i illusioner. Vi bläddrar tillbaka till Johannes evangelium till första kapitlet. Och så ska vi läsa den 17:e versen där. Johannes 1:17. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Lagen är en uppenbarelse av Guds vilja. Men vi kan se den som ett halvfabrikat, om vi vill. Helfabrikatet är evangeliet, nåden och sanningen. Och som jag sagt förut, vår viktigaste väg när det gäller att skydda oss för sanningen, eller värja oss för sanningen när vi förhärdar oss, det är att vi gör helsanningen till en halvsanning. Och vad är då naturligare än att vi tar evangeliets helsanning och gör om den till lagens, ursäkta uttrycket, halvsanning. Jag tror ni förstår vad jag menar. Vi vill hellre ha halvfabrikatet än helfabrikatet. Och det kan vi ju också väl känna igen. Vi har ju en underlig tendens att bli lagiska. Varenda gång man talar om vad nåd är, så tindrar det i ögonen på människor som om de aldrig hade hört det förut. Och jag upphör aldrig att förvåna mig över det. Men om man ska tala om synden som människor hajar till, då får man skärpa sig. Vi är så underligt lagiska, vi människor. Det är ju också en sån här gåtfull dimension i detta underliga landskap på månens baksida. Vi bläddrar till Matteus 5:e kapitel, så får vi se liksom återigen den här bilden av lagen som ett halvfabrikat. Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla eller fullborda. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar så, han ska räknas som den minsta i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Det är bara helfabrikatet som duger, säger Jesus. Det betyder inte att buden i lagen kan upphävas eller avskaffas. De är ett nödvändigt steg på vägen till det fullbordade. Men det räcker inte. Och ändå glider vi så lätt tillbaka från det nya förbundet till det gamla. Man tycker ju att nedförsbacken skulle gå från det gamla förbundet till det nya. Ty det gamla förbundet framstår Guds vilja som ett krav. Detta skall du göra. Och i det nya förbundet framstår Guds vilja som ett erbjudande. Gud säger, detta vill jag göra i dig. Jubel! Åh, vi skulle ju hoppa och dansa av fröjd och glädje. Jag slipper, Gud gör det i mig. Jag behöver bara vara med och titta på när han gör det. Men nej, nedförsbacken går åt andra hållet. Den går från nåden till lag. Man kan hålla med Jeremia när han säger att det är ett underligt och fördärvat ting i människohjärtat. Vem kan förstå det? Och Jesus uttrycker det här, tycker jag, i en liknelse som är nästan festlig i överkant, på gränsen till det smärtsamma. Den står i Lukas 5:e kapitel. 36-39 verserna. Han gav dem också en liknelse. Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt, för dels rivs då den nya sönder och dels passar inte lappen från den nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Det gamla smakar godare, vill jag minnas det stod i gamla översätt. Nej, det gjorde det inte. Det gamla är bättre, stod det där också. Ja. Men det är ju i alla fall en fråga om smak. Vi vill ju ha lite bouquet på det hela. Man vill kunna sitta med vinglas och köra fram och tillbaka under näsan och uppskatta den vackra, djupröda färgen. Religionen som njutningsmedel. Finsmakeriet. Och det underliga är att lagen, lika med Guds vilja som krav, tillfredsställer våra önskemål om finsmakeri på ett helt annat sätt än evangeliets erbjudande om Guds vilja som en gåva i våra liv. Inte vill vi ha några gåvor, vi vill betala för oss. Här ska ingen komma och bjuda oss på vin, så att säga. Vi vill göra oss rättfärdiga. Därför att vi tror att gärningarna formar identiteten. Och vi vägrar att acceptera att det är identiteten uttalad av Gud som formar gärningarna. Det är syndafallets lögn. Du kan bli som Gud. Du kan bli något annat än du är. Du kan bli något annat än du är skapad att vara. Och du kan bli det om du skaffar dig kunskap och gör rätta gärningar. Du kan bli direktör. Du kan bli president. Jag blir lika gripen varje gång man ser såna här presidentkampanjer i USA där folk står som på ett barnkalas och viftar med flaggor. Är nog mer än jag som blir beklämd. Vuxna, stadgade människor, sådana som till och med tillskrivs rösträtt. Tänk att världens öde är i händerna på människor med så infantilt beteende. Vi vill göra oss rättfärdiga. Vi vill inte ha nåd. Vad är det för fel på nåden då, säger vi? Varför passar inte den? Jo, det är så här att om jag gör mig till profet, då har jag läget under min kontroll. Och tänk vad vi önskar det. Tänk vad vi vill ha läget under vår kontroll. Bara tänk på detta gåtfulla tillstånd som vi alla lever i. Att vi känner oss alldeles lugna och trygga när vi tror oss ha läget under vår kontroll. Vi känner oss aldrig så lugna och stressfria och avkopplade och lutar oss skönt tillbaka i lädersoffan som när vi tänker att nu har jag läget under kontroll. Det kan man ju aldrig ha. Taket kan ju ramla ner. Du vet, vi befinner oss alltid bara 2 millimeter från döden. Eller 3. För det är ungefär bredden på en kransartär i hjärtat. En enda liten propp, några millimeter bred. Och så kan du vara död. Så smala marginaler har vi i livet. Och därför är det ju fullständigt vanvettigt, det är korkat, att vi tror att vi någonsin kan ha läget under kontroll. Och ändå är vi som tryggast då. Vi känner oss som lugnast, och det gör jag med. Jag skojar inte med er, jag skojar med mig själv. Men visst är vi konstiga. Och så kallar människan sig för homo sapiens, den visa och förståndiga människan. Om bara det mänskliga förnuftet får råda, säger hon, så ska allt bli bra. Ja, det är att ta lätt på tingen, det måste jag säga. Så enkelt är det inte. Vi ska se ett exempel på hur man gör när man förvandlar evangelium till lag. Bara för att ni ska se hur fiffigt vi går tillväga. Vi ska slå upp i Efesierbrevet i det andra kapitlet och läsa verserna 8 till och med 10. Efesierbrevet 2 och 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi är frälsta. Halleluja, vi är frälsta. Hur gick det till, frågar vi. Vi vill ju alltid pilla isär allting och veta hur det fungerar. Hur gick det till? Av nåd är ni frälsta genom tron. Jaha, säger nu den lagiska människan. Gud bidrar med nåden och jag bidrar med tron. Så att det är ju väldigt viktigt att jag står med trons inträdesbiljett till paradiset. För om jag kan visa upp trons inträdesbiljett när jag kommer till pärleporten, så säger Petrus så här, han släpper in oss, att ja, det var bra det. Det var bra det, säger han. Då fyller vi på med Guds nåd. Så det blir 100% här. Du fixade ju i alla fall 20% med din trosbiljett. Jag skojar ju naturligtvis. Jag driver lite med oss allesammans. Det är konstigt att vi kan komma till den slutsatsen att nåden är Guds prestation och tron är min prestation, när det står i meningen efter, inte av gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Det måste ju bara betyda detta, att vi bidrar inte med någonting. Det måste ju vara vår utgångspunkt. Vad menas då med detta att vara frälst av nåd genom tro? Jag tror det betyder någonting helt annat. Det som är synden i människans liv är hennes benägenhet att svika, att inte vara trofast, att vara trolös. Orättfärdigheten består i vår trolöshet. När Guds nåd landar i dig och mig, så för den oss från trolöshet till trofasthet. Från lögn till sanning. Från mörkrets rike till den älskade sonens rike. Nåd faller in i mitt liv och förvandlar mig från trolöshet till trohet. Av nåd, genom tro, förs jag från mörker till ljus. Vem gör detta? Gud gör allt sammans. Ja, men det går ju min ära för när. Ja, men jag får ju betyda lite också. Du kan ju inte göra allt sammans, Gud. Det orkar du säkert inte. Jag måste hjälpa dig. Jag måste bygga upp en tro. Och så gör man alltså det som är prestationens absoluta motsats. till den andliga superprestationen nummer ett. Fint. Och vad lätt det gick. Och så har vi halkat med båda fötterna från nya förbundet till det gamla. Plums var det. Så var det färdigt. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Eller när vi läser i evangelierna om hur Jesus helar de sjuka. Stå upp, tag din säng och gå, säger han. Och vi tittar på det där ordet och säger, men jaha, det är så man gör. Det är det man ska säga till de sjuka. Man ska spänna ögonen i dem och så säger man, stå upp och ta din säng och gå. Istället skulle vi ju läsa detta. Inte för att lära oss hur man gör, utan för att förstå vem Jesus är. Ni rannsakar skrifterna för att ni menar er i dem ha evigt liv. Och dessa vittnar om mig, säger Jesus. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vi läser så gärna skrifterna för att förstå hur man gör. Istället för att läsa skrifterna och förstå vem han är. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Vi ska gå till Gamla testamentet nu, till Andra Mosebok 32. Och så ska vi träffa överste prästen Aaron. Han som hade varit med och sett Guds härlighet stiga ned på Sinai berg under rök och dunder och blixt och väldiga manifestation. Han som hade varit med i folkskaran och gått genom Röda havet och sett hur egyptiernas vagnshjul ramlade av och hur egyptierna förföljarna drunknade. Nu ska vi se honom. Han som har sett så mycket, han som har varit med om så mycket, han måste ju vara den frommaste av fromma, eller hur? Han måste ju verkligen veta vad Guds fruktan går ut på. Överste prästen Aaron. Andra Mosebok 32. Men när folket såg att Mose dröjde att komma ner från berget, församlade de sig kring Aaron och sa till honom, upp, gör oss en gud som kan gå framför oss, ty vi vet inte vad som har hänt med denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land. Då sa Aaron till dem, ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och bär dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och de bar dem till Aaron. Och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sa, detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron såg detta byggde han ett altare åt honom och Aaron lät utropa och säga, imorgon blir en Herrens högtid. En Herrens högtid. Man undrar, är karen inte klok? Om han hade varit okunnig så skulle man förstått det. Om detta hade varit i Egypten innan Mose dök upp efter de 80 åren eller 40 åren i öknen. Så hade man kanske till nöds kunnat begripa det här. Men nu har han varit med om allt detta. Och så gör han en kalv. Det är precis så det fungerar. Det är precis så det fungerar. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Och Paulus, han uttrycker samma sak, fast lite mer abstrakt och lite mer rabbinskt så att säga. Romarbrevet 7. Detta underliga, gåtfulla, detta som vi aldrig riktigt blir färdiga med. Att sanningen uppväcker så bakvända reaktioner i våra liv. Romarbrevet 7 och 7 till och med 13. Eller 14 kanske till och med 15. Vad innebär nu detta? att lagen är synd? Visst inte, men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott. Så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av köttslig natur såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Här kommer nu Guds sanning. Och den väcker synden till liv. Och det är alltså inte så enkelt att det räcker med att informera människan om vem Gud är, vad han har gjort och vad han vill göra. Livet igenom lever vi i en kamp. Och den kampen gäller så mycket i våra liv, vilket utrymme denna kraft ska få, den som Paulus kallar synden eller köttet. Vandra i anden så ska ni förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. Och det handlar ju ständigt om att anropa Gud om hjälp. Att anropa Gud om den kärlek till sanningen som gör att inte den här motkraften drar det längsta strået. Att vi inte blir ljumma. Sanningen väcker ett för oss själva obegripligt motstånd. Och eftersom det motståndet har med vår stolthet, vår prestige att göra, så är det underligt nog så, som det kommer sedan i 8:e kapitlet, att vi faktiskt blir lösta från denna motkraft genom att den tillåts härja fritt tills vi liksom sjunker ner i ett tillstånd av skam, där Gud säger: jag löser dig från den skam som du aldrig kan lösa dig från. Då först förstår vi att det är allvar. Och därför börjar det nya livet med befrielsen från skam. Första Korinthierbrevets första kapitel, 10:e versen. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? Jag är tacksam för att det bara är Crispus och Gaius som jag har döpt bland er, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas och hans familj har jag också döpt, annars vet jag om jag inte har döpt någon. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra det visas vishet om intet, och deras, det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa, det skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Det här är ju ingen i ytlig mening splittrad församling. De har möten i samma lokal kanske, och det finns mycket som binder dem samman. Men Paulus vet att detta är en sönderfallande församling. Varför? Jo, därför att man börjar fästa för mycket avseende vid människors gärningar. Då är det bara en tidsfråga. Bara en tidsfråga. Har då Kristus blivit delad, säger han. Och han anknyter lite senare till denna splittringstendens när man börjar uppmärksamma människors duktighet och människors gärningar. 3:16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer de visa i deras slughet, och vidare, Herren vet att de visas tankar är tomhet. Därför ska ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er. Paulus, Apollos och Kefas och hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör. Jag har många gånger med stor smärta läst den där 17 versen. Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom, till Guds tempel är heligt. Detta säger Paulus till dem som håller sig till Paulus eller till Apollos eller till Kefas. Människor blir ärade. Och så säger då Paulus, när han påminner om hur det var när han kom till Korint och fick hjälpa människorna till tro. Kristus, 1:17, Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet, evangeliet. Men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Att Kristi kors berövades sin kraft. Vad menar Paulus med dessa underliga ord? Jo, han menar att vältalighet har ingen plats i förkunnelsen. Det är inte människans vältalighet, vår formuleringskonst, som förändrar något i människans liv. Vältalighet, det är i sammanhang som att behandla cancer med läkerol, om ni förstår vad jag menar. Det försvagar mediciner. Det behövs mycket djupare grepp än lite vältalighet. 2:16 från början. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Ett styng i hjärtat. Alltså att människan plötsligt känner sig överbevisad av den helige ande. Sanningens ande ska överbevisa människan om synd, rättfärdighet och dom. Och det betyder det att om Paulus med sin vältalighet och sin fina övertalningsförmåga skulle ha fört människorna till Kristus, så hade de aldrig kommit till Kristus, utan de hade kommit till Paulus. Och det är ju just detta han vill undvika. Som jag säger, jag har hört till Apollos, jag har hört till Kefas, jag har hört till Paulus. Och då hör de ju alltså inte längre till Kristus. De är så fästade vid en mänsklig förmåga att de har redan så att säga skjutit undan Kristus ur sitt liv. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Vi kan alltså inte med vältalighet vädja till människans kärlek till sanningen, för det går inte. Ty den hela och fulla sanningen har människans omvändelse som mål. Halvsanningen går däremot bra utan omvändelse. Det är det som gör skillnaden. Det är 180 graders skillnad mellan halvsanning och helsanning. Och detta betyder ju allt. Det är alltså bara Herren själv som kan föra människan till tro. Vår uppgift är att vittna. Det är det enda vi kan. Vi kan framlägga fakta i målet. Men om Herren inte samtidigt verkar när vi gör det, så händer ingenting. Johannes 6 kapitel och 44 vers. Där säger Jesus så här: ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ingen kan komma till mig om inte Fadern drar honom. Det är Guds verk från början till slut. Låt oss titta lite i Romarbrevet 10 också. Börja läsa i 14 versen. Eller vi kan börja med 13 versen, det kan ge ett visst sammanhang i det hela. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet, och Jesaja säger: Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Ja, frälsningen är Guds verk. Var och en som bara ropar på hans namn ska bli frälst. Det är inga svåra saker det här. Men ingen kan komma till Herren om inte Fadern drar honom. Och Gud skickar ut oss till att vittna, för att människor inte ska leva i okunnighet. Men så säger Paulus också detta: hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det kan vi inte. Gud måste sända ut oss. Gud måste så att säga vara verksam på samma gång som vi vittnar. Och det vi förutsätter att, ja, men Gud vill att vi ska vittna som fullständigt som automater. Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att vi har stor anledning att istället säga till Gud så här: Herre, hjälp mig att vara tyst tills dess att det är dags. Tänk så många mammor som går och tjatar på sina avfälliga söner. Skulle du inte gå med i kyrkan idag? Nej! Ja, men du kan väl i alla fall följa med en liten stund i nattvard idag? Nej! Det är bättre att låta honom vara. Varför det? Jo, därför att människan omvänder sig i praktiken bara när hon kommer i kris. Då finns möjlighet. Och Gud, han kan vänta. Precis som fadern i liknelsen om den förlorade sonen, han går där hemma. Han organiserar inga patruller som ska gå skallgång efter lillebror som har stuckit hemifrån. Han svävar inte omkring i helikopter för att leta efter killen, utan han går där hemma och väntar. En dacke dag så dyker han upp, och då kommer fadern rusande. Jippi, nu kommer han. Varför det? Jo, för nu är det dags. Jag menar, om pappan hade kommit när killen hade pengar kvar i bakfickan, vad skulle det tjäna till? Du kan väl komma hem, lille vän?
Nej.
Det är klart han inte gör. Alltså att vänta tills det är rätt stund. Att be om lägliga tillfällen och ta varje lägligt tillfälle i akt, säger Paulus. Men lägliga tillfällen, det är det inte varenda minut. Utan ibland är det bättre strategi att vara tyst tills det är läge. Man kan skapa mycket förhärdelse genom att hålla på och vittna för folk när det inte är läge. Det är ju som att man försöker sälja ut Guds rike till någon sorts reapris. Slututförsäljning, firman ska upphöra. Ibland tycker jag mycket evangelisation verkligen skulle ha den rubriken över sig. Firman ska upphöra. Vi säljer lagret för nollpris. Det är ju inte meningen. Utan vi måste förstå detta. Krisens betydelse i människans liv för att hon ska bli öppen för sanningen. Krisen kommer ju i hemmasonens liv också. Och hemmasonens kris är lite svårare att sköta än bortasonens kris. Det vet alla som jobbar med själavård. Men det är också en möjlighet till en fördjupning av tron hos hemmasonen. I så många år har jag tjänat dig. Och jag sjunger visserligen lovsång, jag sjunger halleluja i alla fall. Men jag är egentligen väldigt besviken på dig, Gud. Du har aldrig gett mig ens en killing. Inte minsta nådegåva, trots att jag har skött söndagsskolan i 30 år. Ja, där kan man som själavårdare komma in. Och hjälpa en människa att öppna sig för sanningen. Ty vi behöver den hjälpen. Också vi som redan är troende. Och kanske inte minst vi. Ty förhärdelse förutsätter kunskap. Förhärdelse är omöjlig så länge man är okunnig. Och det är detta som ligger i Jesu ord. Jag prisar dig, Fader, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, så, Fader, har du bestämt. Här finns mycket att upptäcka, som ni märker. Det är ett spännande fält vi rör oss på. Det är fullt med oväntade fallgropar och konstiga snubbeltrådar och träsk som man kan gå ner sig i. För människonaturen är verkligen komplicerad. Knepiga är vi hela bunten. Det är bara Gud som är enkelt funtad, om man får säga så. Det komplicerade, det står vi för. Men lite självkännedom skadar inte. Därför att då kan man ibland få ett häpnadsväckande förtroende för honom. Som är ljus och inget mörker finns i honom. Låt oss be. Här är ett ont och fördärvat ting är människohjärtat. Men vi behöver inte ropa vem ska befria mig från denna dödens kropp, för det vet vi. Det är du som gör det, Herre. Vi kan aldrig ta oss ut ur den själva, så att säga. Därför vill vi tacka dig och ära dig och glädjas, Herre, åt att du faktiskt har lyckats hitta in till våra hjärtan. När vi nu har läst om förhärdelse, Herre, så känns det ju nästan som att det klarar inte ens du det här. Och ändå sitter vi här. Alltså har du klarat det. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det är vår stora glädje, det är vår trygghet faktiskt, Herre. Och vi vill be dig att du utrustar oss med en kärlek till sanningen. Som inte omfattar halvsanningar utan helsanningar. Du själv är ju sanningen. Och att vi alltså får en kärlek till dig. Inte bara till det i ditt väsen som är kärleken. Utan också till det i ditt väsen som är sanningen. Du är ju nåd och sanning, Herre. Och vi vill inte dela på dig. Vi vill inte ta några russin ur kakan utan vi vill ta emot hela din härlighet in i våra liv. Herre, låt oss få göra detta genom din nåd och barmhärtighet. Amen.